Hej och välkomna till det 49:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lloyd Larsson och mig, Gustav Brink Larsen. Hej Lisa!
Hej! Du missade att säga dig, Lisa Lloyd Larsson, när du sa mig, Gustav. Du sa bara Lisa Lloyd Larsson och mig, Gustav Brink Larsen. Men ja, skitsamma.
Det var så länge sedan vi gjorde detta.
Ja, jag märker att, det. Du är lite ringrostig.
Ja, och jag dessutom, när jag poddar i min andra podd med Mattias så säger jag oödmjukt nog mitt namn först och hans namn sen. Men här har jag alltid sagt tvärtom.
Ombyte för nöje.
Ja, eller inte då, för jag byter ju inte här. Alltså, ja, byter visst mellan de olika poddarna, men i poddarna.
Här så är du ödmjuk så det skvätter så det om det.
Ja. Disciplin på mig. Hej allihopa!
Hej!
Lite sådär,
allihopa, everybody. Ja. Vi tog ett nytt långt sommarlov alltså.
Ja, precis. De här sommarmånaderna, oktober, november också.
Mm.
Ni vet varför.
Jo, för er som missade det så fick vi en avkomma i juli.
Mm.
En liten son har vi nu som heter Olli. Och han har ju varit större då ju såklart. Han har ju tagit upp all tid. Ja, nu sover han. Thank God.
Precis.
Ja, precis. Ja.
Nej, men ja, det tar tid. Jag har bytt jobb, vi ska flytta. Det är mycket nu, men ja, vi kommer ändra upplägget lite grann. Vi kommer nu under vårvintern och ta i alla trästolpar som finns nu med att släppa ett avsnitt i månaden.
Vi börjar så.
Ja, vi tänkte vi skulle släppa det här avsnittet 1 december. Det hinner vi inte riktigt, det blir idag den andra. Men sen den första varje månad är tanken. Skjutas inte om det blir den tredje någon månad, för det kan nog bli så. Men vi ska sikta på den första.
Eller skjut oss, så slipper vi göra fler avsnitt.
Nej, men det är sant. Nej, men det är planen just nu, att vi kommer köra på här ett avsnitt i månaden under den, ja, men vintern och våren. Aha. Och sen får vi ta nya tag till sommaren och se var vi står då.
Ja, precis. Ja. Men vi börjar så här. Vi saknar vårt poddande och vi hoppas att ni saknar Harry Potter-podden.
Mm.
Så, vi är tillbaka.
Precis. Och vad ska vi prata om idag då?
Idag ska vi prata om den förbjudna skogen.
Mm-hmm.
Otroligt irriterande att den i filmerna heter The Dark Forest, den mörka skogen. Var det så jävla svårt att bara låta den heta samma sak?
Nej, men det var ju de första två filmerna och jag tänkte att det skulle vara barnvänligare.
Men så här, nej.
Jag vet inte om Dark egentligen är så mycket mer barnvänligt än förbjuden.
Färre. Förbjudna skogen är väl mer lämpad för barn. Det är förbjudet för där inne är det läskigt.
Ja,
men mörka skogen, det kan man förvänta sig för mardrömmar.
Ja, precis. För det är fortfarande inget bra.
Nej.
Mörk skog. Men
Okej, skitsamma. Skitstörigt. Vi ska inte prata om den mörka skogen i alla fall.
Nej,
vi ska prata om den förbjudna skogen. Ja. The one and only. Den enda som existerar.
Och vad är den förbjudna skogen? Lite snabbt bara sådär.
Mm, vad ska man säga? Det är ju ett stort, större tror jag än vad jag egentligen ser framför mig när jag läser böckerna. Men det är ett väldigt stort skogsparti som delvis, inte helt om jag har förstått det rätt, men som delvis ligger på Hogwarts mark helt enkelt. Och tillhör, eller det liksom finns, vad ska man säga, det existerar i regi av Trolldomsministeriet. De äger den, eller man ska säga, det är de som har.
Och de är markägare.
Ja, precis. Alltså, exakt. Vi vet ju inte jättemycket om det heller, men vi vet, jag tror det är vid något tillfälle, det är Umbridge som säger till kentaurerna att vi, det vill säga Trolldomsministeriet, låter er vara här, typ. Något
och det
uppskattar
ju inte kentaurerna.
Nej, det verkar ju stämma, men de lackar ändå ur för de tycker att det var ju liksom väldigt otrevligt sagt och blev sura såklart.
Ja, det verkar väl också stämma för att liksom människor är där att ta sig makten och att över ägandeskap, medan kentaurer inte riktigt ser på ägandeskap på det sättet, känns det som.
Nej, sen samtidigt, de är riktigt jävla otrevliga också tycker jag, för att de är ju ganska sådär också, det är vår skog.
Ja,
också.
Det är sant.
Så bara, fast nej, det är det ju faktiskt inte heller, varken på pappret eller i praktiken egentligen, nej. För det bor ju massa andra där också.
Ja.
Så de är också ganska otrevliga. Men Umbridge är ju det otrevligast.
Det har hon en förmåga att vara, så kan man väl uttrycka det.
Ja. Kommer du ihåg att hon toppade, vi gjorde så här, ni som har lyssnat på oss länge och har lyssnat på alla avsnitt och så, ni vet att vi gjorde ett avsnitt med de karaktärer vi, jag tror vi hade det i samma avsnitt, vilka vi gillar och vilka vi ogillar mest.
Ja. Jag tror det var länge sedan detta.
Ja, jag tror det var samma avsnitt. I alla fall, Umbridge toppade min hatlista. Ja. Vi gjorde en topp 5. Kommer inte ihåg vem som toppade din.
Inte jag heller.
Så här, vi bestämde lite på förhand typ att vi skulle inte ta så här Voldemort. Liksom,
utan nej.
Det får vara.
Det var lite
självklart. Ja, det var lite tråkigt. Jag kan tycka Voldemort är lite underhållande också på ett sätt, så jag hatar inte honom på det sättet. Det. Ja, jag tycker
så. Som du säger, en del av skogen är liksom på skolans mark och en del är utanför.
Ja, en del om inte hela, jag är inte helt säker.
Nej. Men man kan ju då ta sig in i skolan genom att alltså in på skolområdet i alla fall, genom att liksom gå genom förbjudna skogen tekniskt sett.
Ja. Det gör ju folk vid ett par tillfällen.
Precis.
Jag tänker mest på den creepy scenen i bok 4 där när Mr. Crouch kommer och är typ helt labil. Jag tycker den är otäck som fan.
Ja, han mår inget bra där.
Nej, men jag tycker så här, usch, nu i efterhand när man vet hela backstoryn. Otäckt.
Ja, men med tanke på var, alltså att det är en skog som heter den förbjudna skogen och den ligger bredvid en skola där barn som är liksom 11-18 går. Hur rimligt är det egentligen?
Nej, det är väl det mest uppenbara problemet, tänker jag.
Ja.
Alltså så här, det är inte konstigt, tänker jag, att på en typ internatskola ha ett skogsområde där man inte får gå in utan lärare, till exempel, eller utan vuxna och så vidare. Det typ sådana restriktioner vi haft på typ alla så här skolor och liksom så här förskola jag har gått på.
Ja, men jag med. När jag gick i skolan så gick jag om väldigt mycket skog omkring mig. Liksom, och det var, man fick gå en viss bit. Men det var ju mest för att, okej, sen gick man för långt bort. Det var ju inte för att där fanns det något som ville käka upp dig.
Nej, exakt. Det är det jag menar.
men ändå, själva principen är ju inte konstig.
Nej,
just
exakt.
Att det är den typen av skog.
Det är precis det jag menar. Ja. Att principen finns ju alltid. För vi hade typ så här på skolan. Skolan där jag gick låg- och mellanstadiet. Som låg liksom in till ett litet skogsparti med en ganska typ, ja, en lite, inte ett stort berg, men typ en bergsvägg slash väldigt brant stenkulle. Och där hade de ju målat liksom med sprayfärg, ett streck typ, att man får inte klättra över det här strecket, då är det för högt liksom om någon ramlar ner och så vidare.
Okej, ja, det var verkligen handgripligt gjort.
Så där var det liksom, över strecket får ni inte vara, men vill ni leka upp till hit, typ 2 meters höjd kanske, ja, då var det okej. Så var det alltid några coola kids som skulle göra det ändå.
Ja, men de finns ju alltid, de som alltid ska liksom bryta lagen, eller bryta reglerna, och visst, och det, ja, så är det väl. Men det jag känner det här är att, det skulle kunna finnas 2 vägar att gå, att antingen, hur farlig är den då egentligen, den förbjudna skogen? Men det vet vi ju att den är, alltså Voldemort är där och käkar enhörningsblod, och kentaurerna är ju inga snälla saker.
Nej,
och
de får ju ändå kallas, liksom, om man säger inte onda varelser, utan de får väl ändå anses goda i den bemärkelsen.
Exakt, men det finns spindlar som är rätt, ja, inte de mysigaste liksom.
Nej, det är livsfarligt, herregud. Ja. Den är förbjuden av en anledning.
Ja, precis, av en bra anledning.
Här, ja, av en väldigt bra anledning. Men det är också så här typ, det finns ju inga som helst typ, det är så här, där är inget typ staket. Det är liksom
inga magiska.
Nej, lärarna hade väl lätt kunnat sätta någon form av magisk gräns, typ att här kan du inte gå in, du kan inte penetrera det här området liksom. Rent fysiskt. Men det gör man ju inte.
Nej.
Och Hagrid, han säger vid flertal tillfällen att liksom Fred och George är inne i skogen och härjar och han får jaga ut dem. Liksom, och Dumbledore pikar i något så här tal någon gång att skogen är förbjudet område för, säger han till förstaårseleverna. Och så här, och det skulle ju vara bra om några av våra äldre elever också kom ihåg det. Och så kollar han lite så här, menande på dem typ. Så att jag menar, elever går ju in där. Det är helt sinnessjukt.
Ja, det är verkligen helt sinnessjukt.
Så det tycker jag, det är väl så här det mest uppenbara liksom, problemet. Alltså skogen är ju ett jättespännande och gött inslag i liksom bokserien. Och spelar en ganska stor roll i typ, alltså, vi kom fram till nästan alla böcker utom 6:e boken där den inte är så relevant.
Nej, precis.
Men ja, som vissa andra grejer det här. Ja, det är väl lite... Det är väl osannolikt att det här skulle att det skulle få gå till så,
ja,
på det sättet.
Ja, men det känns som att hon Rowling ville ha, men hon har en skola som är ett stort slott och det är mäktigt och det finns också en förbjuden skog och det finns en Great Lake. Det är liksom, det var så, hon ville ha alla de nästan fantasy-elementen liksom så där. Det är bara,
hon är Per Gessle.
Vad säger du?
Sitter på en sten i en sjö i en skog.
Precis. Det tror jag första gången vi fick in Per Gessle som referens i den här podden.
Vi har pratat om Per Gessle. Det är inte bara Dennis Quaid vi pratar om varenda jävla vecka. Det är också Per Gessle nu.
Ja, det var väl ingen som hade önskat det, tror jag.
Nej, jag ber om ursäkt. Inte Per Gessle själv heller förmodligen.
Nej, precis.
So sorry.
Ja, nej, men det som är min undran också, så här, varför händer då inte fler olyckor eller sammanstötningar? Och visst, det går väl kanske förklara med att, ja, men de farligaste, om man tänker så här i naturen, de farligaste djuren lever kanske inte närmast skogsbrynet. De lever kanske mer inne i skogen.
Precis.
Alltså visst, sen ser du, om man tar i våra vanliga skogar, man ser ju älgar som råkar komma ut på vägar och man ser det ena med det tredje. Men de är väl kanske ännu oftare, en björn är väl oftare mitt inne i skogen, precis vid den skogsbrynskanten. Oh, för där är den mer utsatt.
Thank God.
Ja, jag tänker att det kanske... Det kanske är förklaringen lite lika, att visst, de tar sig in en liten bit i skogen, men de tar sig inte in till det allra farligaste de
precis,
flesta gånger i alla
precis.
Fall.
Precis, och det är ju också en, ja precis, det är ju en förklaring såklart, men det är också en, det är också en så här indikation på hur jäkla stor skogen faktiskt är.
Mm.
Jag vet någon gång när de, när Harry och ja, diverse olika sällskap hamnar långt in i skogen, alltså att det är så, trots att det är dagsljus, så är det liksom nattsvart för att träden är så täta och det är liksom så, det är så mörkt, det är så tät skog, och då har de kunnat gå en ganska bra stund. Jag tror också att, jag får väl för mig att det nämns någon gång att liksom Aragogs näste någonstans ligger lite grann i hjärtat av skogen. Att det någonstans ska vara lite grann typ-ish i mitten kanske.
Ja, men det känner jag igen också.
Och, ska man då, och då går ju Harry skitlångt när han ska dit liksom. Ska han då, ja, går man lika långt till för att nå liksom skogsbrynet på andra sidan? Utgår ifrån att skogen är helt rund. Ja. Det är den ju förmodligen inte. Men vi säger det.
Ja.
Ja, nej, men det är ju några, det är en rätt stor yta. Och just det att liksom, jag tänker bara att man kan gömma Grop där inne till exempel. Att Hagrid kunde ha honom gömd där inne så pass länge. Visst, han var fastbunden, men i alla fall att inte han hördes. Liksom. Jag tänker att han skulle kunna ställa till en del liv ändå.
Ja. Jag,
tyder på att den är stor.
Ja, jag tänker så här. Om man tittar på andra fantasy-skogar, den känns inte helt olik Mörkmården från framförallt The Hobbit då.
Mm.
Dels där man spindlar, det blir ju en spindelattack även i The Hobbit.
Mm, just det.
Fruktansvärt utdragen scen i Hobbit-filmen.
Mm, typ en av mina hatscener.
Ja, jag spår alltid förbi den för jag tycker det stör det mest. Men också så här, kentaurerna, ja nej, de är ju inte alver, men det skulle kunna liknas lite vid hur Mörkmårdens alver framställs. Och just det här,
ja, men de bor där och de försvarar sin skog och så vidare. Ja,
ja, och Mörkmården beskrivs också som väldigt tät och mörk. Alltså den har ju blivit Mörkmården, den hette väl Grön, ja, den hette ju något annat innan Sauron flyttade in där ett tag då liksom. Det är inte en helt olik, jag vet inte om hon har hämtat inspiration från den eller om det bara är så här. Det är också ganska vanliga basic fantasy-element, absolut.
Ja, det är det. Men absolut, jag tror så här. Tolkien känns väl som att det är väl typ så här fantasy, den här typen av fantasy liksom, så här, det är väl urfaden lite grann till alla de här små som har ploppat upp sen, alltså, men typ så här Harry Potter, typ ja, men Game of Thrones till exempel. Han som skrivit i Game of Thrones är uttalad Tolkien-fan liksom,
och ja, han väldigt, har ju tagit sitt namn delvis efter, alltså så här, precis, sitt författarnamn.
Precis.
Så att,
George R.R. Martin eller något sånt där.
Ja, R.R. J.R.R. Tolkien. Ja, det är ju därifrån det kommer liksom.
Exakt. Så han, och det säger ju han ju själv, att det himlar han ju inte med.
Nej.
Han är ju väldigt så, har inspirerat väldigt mycket av Tolkien, och det, all annan fantasy har väl gjort det mer eller mindre frivilligt också, tänker jag.
Ja.
Såklart, Sagan om ringen är ju...
Ja, men The Wheel of Time har ju börjat en tv-serie nu. Den heter ju Sagan om drakarnas återkomst på svenska.
Just
det, för att Sagan om ringen heter Sagan om... Alltså såhär, Sagan om blev ju ett väldigt... Sagan om finns ju inte på engelska, så där finns ingen likhet. Men på svenska så har det liksom blivit så att man till och med har döpt en helt annan bokserie till en väldigt lik titel då liksom, som man gjorde med Sagan om ringen och så.
Jag kommer ihåg att det blev en grej i skolan när jag gick på högstadiet, att det bara blev så här, att man sa det till allt, typ så här, Sagan om den äckliga skolmaten, Sagan om den efterblivna matteläraren, typ sådana grejer. Och så sa jag det hemma, typ så här, Sagan om den idiotiska pappan eller någonting. Min farsa kokade på mig när jag sa det. Han förstod inte det roliga i det. Nej. Det tyckte jag var dåligt av honom.
Ja, det var synd.
Så här efterhand väldigt humorbefriat och tråkigt.
Ja, nej, men ingen fantasyförfattare kommer ju runt Tolkien. Det säger de ju allihop. Det här liksom att man måste ta hänsyn till Tolkien antingen genom att inspireras eller genom att försöka ta så mycket avstånd som möjligt.
Ja, exakt.
Men du måste ändå anpassa det efter Tolkien.
Exakt.
Och det har ju gjorts liknelse för. Jag tycker inte, alltså, grundstoryn i Harry Potter kontra Sagan om ringen är ju inte så lika. Liksom. Det är ju två helt skilda världar. Liksom.
Gud, men kommer du ihåg den här skitstöriga boken som blev film? film också som heter Aragorn. Inte Aragorn,
nej, Aragorn,
utan
ja, precis.
Eller Aragorn som ett jävla barn skrev typ.
Han var 15 han skrev den, ja. Vilket många var så, oh, kolla, bara 15. Och sen var det
typ, som, nej, du har typ snott allt.
Ja, men sen var också när de till slut läste boken och bara, ja, oh, just det är en 15-åring som har skrivit den här boken. Det märktes också lite att det var 15. Jag har inte läst den själv, så jag ska inte svära
nej,
på att
jag
det
så. Jag har sett filmen, den var
den är jättedålig. Det är väldigt roligt att den slutar verkligen med sådär, då får man ju se the big reveal av den som egentligen är hela liksom bokseriens bad guy. Så typ knappt är med i första filmen. Så blev det ingen andra film för det var så jävla dålig.
Ja, precis. Bara, nej, tyvärr.
Ja. Nej, men ytterligare en sån. Bara att man döper något till Aragorn.
Ja,
men det kommer så inte runt tolken.
Men hur kan man inte sitta i fängelse för grovt plagiat när man har gjort det? Jag blir vansinnig när jag tänker på det. Det var Aragorn.
Ja, då ska
det
man ju säga tolken.
Man uttalar det exakt likadant.
Men då ska man säga att Tolkien har ju också tagit många av sina namn från äldre myter. Så att liksom...
Jag får säga, du hade Håkan Hellström också suttit inne.
Ja, alla musiker har suttit inne i så fall.
Ja. Det är roligt när detta kommer på tal. Det är ju så här allmänt känt här. Det visste inte jag förrän jag flyttade till Göteborg. Men det är allmänt känt att Håkan Hellström är en sån artist som har snott så himla mycket av sina sin musik, sina låtar. Liksom. Gustav blir väldigt upprörd varje gång och säger att det har alla artister gjort. Och det har de kanske. Men Håkan Hellström är ju ökänd för detta. Och det tycker jag är roligt för att han är lite hus. Gud här hemma, ofrivilligt från min sida, men
Nej, men det är lite så kultur fungerar. Om någon författare själv eller en annan författare så anses det vara ett stort konstverk. Och man missar ofta den, det finns ofta
förutom det. Aragorn då.
Ja, nej men precis. Nej, men man missar ofta, det finns ju den här liksom att om en bra författare eller lånar excellenta författare själ eller något sånt är det liksom.
Ja, exakt.
Men vad man missar med den är att liksom de som själ gör det, de själ någonting och förfinar det. Det är det som är liksom grejen. Man missar det själva citatet.
Håkan Hellström har stiligt och förfilat det. Så det är därför det är okej.
Okay. Det är det som alla
menar. Han bara, om jag tar den här låten och sen skriker ut det så...
Kan du bara vara tyst för en gångs skull? Nej, men det är så här, alla musiker själ och förfina saker. Det finns en jättebra YouTube-video med Paul Simon från Simon & Garfunkel. När han berättar hur skrivandet av Bridge Over Troubled Water gick till. Så bara, jo, men jag hörde den låten och så inspirerades jag av det. Och sen så lyssnade jag mycket på... Det kommer inte ihåg vad han sa, men det. Så jag la in lite gospel. Så jag la in lite gospelgångar. Och så snodde jag titeln från honom. Och man bara, det här är en av världens mest kända låtar. Ska vi kalla Simon & Garfunkel för ett coverband? Och helt plötsligt för att de har snott en låt.
Alltså, oh,
så, ja, men det var, för det var någon på Twitter som skrev det. Att men Håkan Hellström är en coverartist. Bara, ja, i så fall är alla artister idag. Oh, för att det finns bara ett visst antal.
Svede.
Nej, jag tyckte mest det var roligt. Ja. För okunskapen hos folk tycker jag är fascinerande. Att man tror att min artist är unik.
Detta är Gustavs bästa härskarteknik också. Hävda okunskap.
När ja, men det är ju så här. Det är ju okunskap.
Nej, jag skojar, jag vet. Ja.
Jag det är bara ett faktum.
Ja, och jag tänker också, jag har också hört detta, inte just om Simon & Garfunkel, men med andra typ likvärdigt stora artister. Jag tänker typ, alltså Dire Straits och sådana.
Ja, där har jag koll med, absolut.
När de har liksom så här, ja men, när någon något... något medley höll jag på att säga, något så här, vad heter det, solo i någon låt så som låter väldigt mycket som något annat.
Mm.
Och att de menar på att ja men absolut, det har vi inspirerats av den här artisten, vem det nu var.
Ja.
Och
de flesta är väldigt öppna med
det. Och där ser jag det liksom inte som att man typ, åh du är talanglös, du har snott allting du gör, utan typ, det är mer som en tribute, alltså det blir som en hyllning.
Ja.
Typ att jag har inspirerat så mycket av den här fantastiska, ja men många pratar så om till exempel Bruce Springsteen, en sån till exempel, att hans låtar är väldigt tydligen relaterbara och liksom lätta att inkorporera i nya låtar typ. Och så. Och då gör man inte det för att man liksom är en tjuv nödvändigtvis, utan för att det man gör det som en hyllning till en artist som man verkligen gillar liksom. Ja.
Och man förfinar det, eller man gör det kanske inte nödvändigtvis bättre än originalet, men man tar det och gör det lite annorlunda så att det blir en själv. Det är det som är hela poängen.
Eget, liksom.
Det är precis så kultur fungerar, det förgrenar sig. Det är inte att man någon, eller så här, det händer ju också, men det är väldigt sällan så någon kommer på något helt nytt, helt originellt som ingen annan någonsin har gjort.
Det finns ju typ inte längre, för det finns så jävla mycket
alla
musik.
Alla kortföljder är gjorda.
Exakt, det finns så himla mycket musik, det finns så himla mycket böcker. Det är väl omöjligt att inte typ råka använda typ så här, ja men jag har också skrivit om en drake här, ursäkta mig, Smaug, men det finns fler. Typ.
Ja. Nej, men jag kommer inte ihåg om det var, det här kan vara fel, att det var Ola Salo från The Ark som sa det, att han har pratat om, han snodde av sig själv när han gjorde nästa hand. För deras första hit var ju It Takes a Fool to Remain Insane, och den har en ackordföljd som är ganska känd i musikbranschen, men den funkar bra, den höjer takten lite och den ger en rätt skön känsla. Så han snodde den igen till Call It You Come It I, som också är en sån, det känns som att den ökar tempo hela tiden. Och, liksom, och den hade här tagit då från någon annanstans. Och den vet ju många artister att, nu bara hittar jag på koden, men så heter jag A till D till E. Alltså sådär, att det, det ligger bra i liksom, precis, musik. För att det är en bra slinga. Det, ja, nu är det inte de här koden.
Nej, men, det är lite rude ifall typ den första som gjorde det bara så, nu får ingen annan göra det här. Och så finns det typ fyra andra koder att välja på. Bara, ja. Åh, tack.
Nej, men Sveriges största nationalskaldar är väl Evert Taube och Cornelis Vreeswijk, som ju typ 90% av deras katalog är översatta låtar från andra språk. Liksom.
Mm.
Alla Cornelis främsta låtar, tror jag, som vi känner till, nästan. Mm. Det är ju översättningar av från andra språk.
Mm, ja, det.
Och så här,
ja, mycket så här, Copacabana inspirerat och sådär.
Ja, för mig är det ingenting. Så här.
Inte mig heller egentligen, nej. Men jag kan säga jag drar fan i mig gränsen vid Aragorn.
Ja, ja.
Skjut mig alltså. Ja. Jag kan släppa den och smälta det hela avsnittet. Ja. Vansinnigt när jag tänker på det.
Ska vi gå tillbaka till dagens ämne?
Okej, tillbaka till dagens ämne. Förbjudna skogen var vi på.
Ja.
Och så vidare.
Vad finns det för djur eller varelser i förbjudna skogen då? Som är väsentliga för oss?
Ja, jag tänker, alltså, något som jag tänker på ibland, vilket inte riktigt framgår i liksom böckerna, det kan man ju såklart kolla upp givetvis. Vi diskuterar detta ganska ofta sinsemellan och i podden också. Hur mycket, vad är det liksom som gäller? Vad är det som är sant och vad är det som är så att säga kanon i Harry Potter-världen? Är det bara det som står i böckerna? Eller är det som står i böckerna och det som Rowling säger efteråt vid sidan av? Eller är det böckerna och The Cursed Child till exempel? Och så vidare och så vidare.
Ja, men så finns det tv-spel som på många fansajter läggs med saker därifrån. Som man bara, om man tittar på, finns det någon som, vad heter den här nu? Den heter Forbidden, det är Harry Potter Fandom.com.
Ja, just det, exakt.
Det är där är man från någon sån här Hogwarts Mystery, alltså långa, långa stycken. Man bara,
precis, ja, Harry Potter Wiki, alltså den här Wikipedia eller liknande. Liksom,
ja, så där har det hänt massa saker i Förbjudna skogen som jag aldrig har talat om, för att jag aldrig spelat i spelet. Och det är karaktärer jag aldrig har talat om, för att de finns inte med i böckerna. Liksom.
Exakt. Så visst, det kan ju variera sig lite så här. Men då, på tal om det, så är det något som jag tänker på, och det är ju de här andra små filurerna som typ Hagrid och Grubbly Plank tar med sig till lektionerna. Alltså typ nifflare till exempel, ett sånt djur. Eller, ja, jag menar, oh, gud, alla de här. Dålig på svenska vad de heter, men Knarl till exempel och Bowtruckles och så vidare. Mm. Alla de här smådjuren som Hagrid har med sig på lektionerna, bor de också i den förbjudna skogen, kan man ju undra. Det vet vi inte.
Nej.
Vissa gör säkert det, tänker jag. Och det
de
där
kanske bor i alla skogar, men att de också bor i förbjudna skogen då.
Ja, men exakt.
Kunde det,
exakt. Ja. För då har vi ju så här, för det tycker jag är lite spännande att filosofera kring. Det brukar jag tänka på. Men i övrigt så finns det ju... Ja, såklart. De mest kända magiska djuren som vi har där skulle vi ju kunna rada upp. Det finns ju också vanliga djur.
Mm, ja, ja.
Varg, rådjur... Mm. Etc.
Ja, men små spindlar och alltså, kryp,
exakt,
liksom,
exakt, vanliga insekter, fåglar, tänker jag säkert. Ja, mängder.
Säkert en här och var.
Precis.
Det är ju en massa ugglor runt just
i
för sig.
Ja, men precis. Och det uttrycks ju faktiskt till och med i böckerna att liksom Harry går i för skogen och så hör han en uggla liksom, som går och så blir han rädd. Liksom, och så, här.
Okay.
Så att... ja. Oh. Så... men de mest uppenbara magiska djuren är väl de som har någon större betydelse i böcken också, tänker jag. Enhörningar är väl bland de första vi träffar på.
Vi träffar inte så mycket enhörningar, men de är ju med i storyn ändå.
Mm. Minns att jag tyckte det var horribelt. Det var det typ värsta jag hade hört när jag läste Harry Potter-boken första, eller första, liksom, Det vises sten. Mm. Första gången jag var 11 år. Och liksom så här, en död enhörning. Enhörningsblod.
Mm.
Jag tycker så här, Rowling prickade verkligen, för det skulle ju någonstans vara liksom så här, the act of evil. Det skulle vara liksom det värsta man kunde göra, typ att man har dödat en enhörning för att rädda sig själv och dricka blodet liksom. Mm. Och då får man ett liksom ett liv med en förbannelse över. För då har man gjort typ det värsta liksom. Och jag kommer ihåg att jag bara, ja. Så här.
Djurvännen Lisa agrees 100%.
Ja, men just, och sen en enhörning också som är typ det mest så här, liksom så här, det mest nobla fabeldjuret man kan tänka sig. Liksom, ja, enhörningar var ju typ, jag tänkte så här, en korsning av typ mina hästar som jag skötte i stallet och My Little Pony. Liksom, det bästa som fanns. Men enhörningar träffar vi inte jättemycket. Vi ser en död enhörning. Och däremot så...
Det är väl en lektion också med enhörningar.
Precis. Men... Däremot så har vi de två enhörningsförläder till och med vid två tillfällen. Eller vid ett tillfälle också.
Ja, de har inte fått hornet än, va? Eller vad är det de
ja,
säger?
De är guldiga också. Är det, det tycker jag är så kärt. Att de är guldfärgade när de föds. Och sen blir de liksom mer och mer vita. Och sen silver när de blir större. Liksom.
Men har de hornet?
Nej.
Nej, för man hoppas att de inte föds med hornet för mamma i enhörningens skull. Ouch.
Ja, precis. Ja.
Det är ouch,
man hoppas på en sätesfödsel. Herregud. Ja, ni som vet, ni vet.
Ja.
Men,
vi har ju något som Hagrid har satt ut där också. Akromanten.
Ja.
Vi har ju pratat med Aragog.
Ja.
Men han är ju onekligen där. Åtminstone i sex av böckerna.
Ja, och han är ju, som du säger, uttryckligen ditplanterad av Hagrid.
Mm.
Sen skaffade Hagrid, den galningen, en liten donna till Aragog som heter Mossag.
Sen skaffar de hur många avkommor som helst.
Precis.
Men tolkar du det som att det är bara de som är de, alltså av den typen av spindel, eller kan det finnas andra akromantlar där också?
Jag tolkar det som att det började med Aragog för att han säger någonstans att Hagrid hittade ett nytt hem åt mig här när jag blev liksom bannad från slottet och sen så hittade han en fru till mig och nu ser ni hur vår familj har växt. Mm. Liksom. Så jag fattade det som att det är hans, han är liksom urfaden där typ och sen så är sen går ryktet ut efter det. Liksom, det är väl Slughorn säger vid något tillfälle. Typ så här, åh ja, men just det. Jag hörde att det fanns akromantel då i skogen.
Ja, men det har du också gjort väldigt länge det här laget.
Och då var det 50 år sedan ish, liksom lite mer.
Och visst, Slughorn är gammal och har ju varit lärare vid den tiden innan. Han är väl äldre än Hagrid, ska du väl säga så.
Ganska mycket äldre.
Ja, men visst, de ryktena kan ju komma i de sista 40 åren. Det behöver inte betyda att... Alltså, så här. Det är fortfarande helt plausibelt. Liksom,
men det tycker jag verkligen.
Han har hört om ryktena, gode Slughorn.
Ja, men såklart du aldrig vetat om det eller sett dem. Jag tänker att Slughorn är väl den sista, alltså jävla feg. Liksom. Han är den sista som skulle gå in i skogen och typ leta efter farliga djur.
Nej, de får gärna komma till honom.
Ja, helst döda också. Ja. Så att han slipper hjälp. Liksom.
Ja, men, vi har ju kentaurerna också som vi pratat om. De... Jag vet inte mycket vi har att säga om dem. De är där och tror att de bestämmer och vill bestämma framförallt.
Ja, alltså jag tycker, som sagt, de ska ju uppenbart vara någon slags god karaktär i böckerna givetvis. Men jag tycker de är rätt osköna faktiskt.
Ja, men
då, även då Firenze som ska vara kanske den mest människoliknande av dem. Vilket också är lite osmakligt att ju mer lik... Alltså, han är den som är mest lik människorna och därför är han också den typ snälla, mest... önskvärda kentauren. Jag tycker det är lite sunkigt skrivet. Men det... i alla fall. Jag tycker inte att han är så god heller. För jag tycker att de är knepiga och konstiga. Och ganska så här självgoda. Liksom,
ja.
Tycker jag.
Ja, men de pratar ju gåtor till stora delar. Liksom, och vill absolut inte säga någonting som kan betyda någonting. Vad det verkar. För att de ska bara vara. De ska inte påverka, känns det som. Åtminstone inte människornas värld.
Nej, och att de så här... Jag menar att de så här, de gör anspråk på att veta så himla massa saker och vara så himla duktiga och de vet allt och de kan allt och de har sett det här och de har hört det här och de kan spå framtiden och så vidare. Men inte fan delar de med sig.
Nej.
Men sen så förväntar de ändå sig att alla andra ska bete sig exakt så som de vill. Väldigt konstiga. Så jag tycker de har en konstig attityd. Ganska,
ja, men de är helt
ganska otrevliga. Så.
Ett eget sätt att se på världen har de onekligen.
Ja,
ja.
Och det är ju ganska uppenbart att de inte respekterar någon annan människa än typ Hagrid som är egentligen bara en halv människa om man ska vara sån. Liksom. Ja. Så lite... Jag gillar inte dem så jättemycket faktiskt.
Nej, vi skiter i dem. Det sista stora djuret som finns där inne som man ser efter ett tag som har påverkan på ståren, ganska mycket påverkan på ståren, är ju testralerna då.
Mm.
Och de har ju ändå en ganska stor påverkan, men verkligen på med stora plottlinjer liksom. Alltså de flyger på dem ner till ministeriet när de ska försöka rädda Sirius, vad de tror då och sådär liksom.
Mm.
Och det blir ju också en filosofisk fråga kring dem, just med att man får se dem när man har sett och förstått som man har tills ändå döden.
Mm. Just det.
Det
lilla elementet, ja.
Ja.
Jag undrar, om det är väldigt snyggt skrivet eller om det är en jättetafflig efterkonstruktion av Rowling.
Jag är på alternativ 2 där.
Du tror det, ja.
Men jag har inte så mycket förtroende för henne. Jag har jättemycket förtroende för för Rowlings plottskrivande. Alltså så här, hon är duktig på att skriva historier. Hon är sämre på världsbyggande, tycker jag. För att,
sämre kan du väl ändå inte säga, inte sämre som är typ lite dålig.
Nej, av dem så här, jämfört med, alltså hon är jättebra på plott och hon är sämre på det andra. Så här, sen hon har byggt hela Harry Potter-världen, men den är också, Harry Potter-universet är rätt ihåligt om man verkligen tittar på det. För hon verkar inte bry sig om att göra saker och ting helt perfekt. Därför att när då filmerna kom in och sa saker, ja men det gör vi absolut liksom. Det är skillnad på det och på till exempel, ja men George R. R. Martins värld som, ja visst, serien kom in, men han ändrade ingenting i hans info om hur hans Westeros och hans värld är liksom. Nej,
jag kan däremot, alltså, ja, verkligen. Hon Rowling Media ju också har gjort vid flera tillfällen att hon ibland tabbar sig och att fans liksom påpekar, men du, hur kan detta gå ihop och liksom så här, att hon liksom, ja men hon slirar ibland. Men en sån avancerad liksom, bara själva magin, just vilka regler som gäller, vad kan man göra med magin och inte till exempel. Det är så sjukt svårt att vara helt konsekvent under så många års tid i så många långa böcker.
Ja, självklart.
Så jag tänker så här, det är ändå lite hårt och...
Nej, men nej, jag tycker
och
det är ganska fair.
Och tycker att man är mindre liksom bra på det för att...
Nej, men jag tror helt enkelt inte att hon bryr sig. För hon, eller så här, för...
Jag tror hon bryr sig jättemycket, skulle jag säga. Jag tror hon är väldigt mån om det.
För mig känns det inte som att hon, om man jämför med Tolkiens värld han byggde upp, om man jämför med George R. R. Martins värld, men det,
Tolkien
också, det,
har ändrat sig typ 70 gånger, ja, dock i massa, men, olika...
Ja, men det, jag är på väg precis dit. Men han byggde upp en värld, och sen han ju aldrig blivit klar, som att det var ett work in progress. Det var ju hans son sen som är utklart. Och de har ju publicerat också. Den här storyn finns i 5 olika versioner. Men det är också skillnad på att hans värld ska vara en förhistorisk värld på en liksom så här... Det ska ha lite mytisk känsla. Liksom. Harry Potter ska utspela sig på 90-talet i vår värld i princip. Det är skillnad på den mytiska känslan man försöker bygga. Och det som också jag menar är att, men hon gav sig iväg för att skriva barnböcker om en trollkarl som heter Harry Potter. Hon hade inte en susning, och kunde såklart inte ha en susning, om att det här skulle växa till det ofantliga. Jag har sagt det här många gånger tidigare på den. Till det ofantliga universet. Så det är inte så konstigt att hon i bok 3 kom på en sak som shit, det motsäger nog i bok 1. Fast jag måste ha det här plotlinen för att det ska bli bra. Och sen samma sak i bok 5. Liksom, och, så här, och då blir det lite hål bakåt. Och att time turners används jättefrikostigt igen. Och sen inser man att det blir många potentiella saker.
Det är inte regelrätta plot holes, men det är lite konstigt.
Ja, precis.
Och det var väl det vi tänkte med detta, just med testralerna.
Ja.
Att vi har ju alltid, eller man tror ju då fram tills 5:e boken att... vagnarna, och det görs ju poäng av det flera gånger, att vagnarna drar sig själva liksom,
ja.
Upp från Hogsmeade till skolan då,
ja.
Eller från skoltåget till skolan, och det tror man ju alltid fram tills Harry då ser de här läderartade skelettliknande hästarna som då är testralerna framför, ja. Och ingen annan ser dem, och poängen med det då var ju att Harry har sett Cedric dö.
Ja.
Och när man har sett döden, då kan man se de här hästarna. Men jag har sett döden, så menas det att man har sett en människa dö helt enkelt.
Mm, men sen, också kunna förstå det på något sätt. Sådär, liksom.
Ja, jag tänkte komma till det. Ja, att sen när man, då frågar man sig bara, jo, för att Harry såg ju rimligtvis sin mamma dö. Även om han var en bebis så såg han ju det. Han upplevde det. Varför har han då inte sett testralerna innan? Jo. Som du säger då, det rätta Rowling till historien med att säga, eller hon själv kommenterade i efterhand, att man, det räcker inte att man har sett en människa dö, man måste också förstå vad det innebär att en människa dör, och ja. Det gjorde kanske inte Harry där när han var typ 1 år.
Nej, en 1-åring har inte den möjligheten. Nej, liksom.
så det är förklaringen till det.
Mm.
Och,
det som för mig är ett större plot hole inom citationstecken med testralen är att bara säga, okej, har ingen elev någonsin klivit in framför de här förarlösa vagnarna där testralerna ju då uppenbarligen står? Och vi vet ju från boken att även om du inte kan se testralen så kan du känna den, för de som inte kan se testralerna i bok 6, nej, inte bok 6, bok 5 kan ju fortfarande flyga på dem.
Mm.
Så att ingen elev någonsin har bumpat in i någonting, bara, det är någonting osynligt här.
Fast det kan de väl ha gjort, tänker jag. Ja, det var ingen så här skolhemlighet att vagnarna dras av testraler, utan det var väl bara typ så här, oj, vi trodde att de var utan hästar.
Ja, men min poäng är, det här är ytterligare en sån sak att Det borde hända varje år att någon och därför borde det vara känt att de dras åt Australien, för det borde hända så ofta. Om det då inte är en hemlighet att de dras av osynliga djur, så skulle det vara en grej som kommer upp i skolan varje år med nya elever. Det är därför det är så uppenbart att hon kom på testralerna till femte boken, att hon hade inte tanke på dem innan, för att man hade hört talas om dem.
Ja, precis. Så kan det säkert vara. Men så tänker jag också så här, att det skulle vara en sån himla lång, så här, långsökt, onödig backstory. Ifall typ, en elev i tredje årskursen råkade gå in i en osynlig häst häromdagen.
Ja, man alltså, behöver så här, inte dra det så långt.
Nej, men alltså så här, jag tänker att det liksom, det kändes nästan bara onödigt. Jag tycker liksom inte just att det är inte en orimlighet som stör mig.
Nej.
Så att säga, utan de blev bara relevanta precis här nu, liksom många andra saker ofta är.
Mm. Nej, det är ingenting som förstör någonting för mig, men jag tycker att så som böckerna fram tills dess är skrivet, så är det uppenbart för mig att hon kom på det där i stunden. Och rent så här, om man tittar på hur människor fungerar och liksom barn fungerar som springer omkring och leker och har nyss träffat sina kompisar, det skulle vara allmänt känt att de drivs av testraler. Det skulle inte vara att de är förarlösa, att de drivs av ingenting. Det jag menar, om hon hade tänkt på testralerna sen innan, känner jag, det är liksom, jag tycker det, för mig känns det ganska uppenbart att, men så här, det gör ingenting för plotten eller för storyn.
Nej, det är det jag menar.
Men för världsbygget så är det ytterligare sån grej som att men hon har inte riktigt tänkt på det här på det sätt som om hon hade gjort, kanske om hon hade bestämt sig för att jag ska bygga upp en magivärld och sen bråka böcker. Alltså, så här, Tolkien ville ju inte skriva böcker, eller gjorde han byggde upp en värld och sen råkade det komma massa böcker ur den världen för att förklara världen. Det är ju det som är en av de stora skillnaderna på dem, att han hittade ju på språk och sen hittade han på förklaringar till var kommer de här språken ifrån, och så helt plötsligt växte det så blev hela Midgård och hela, men alltihopa liksom. Det är en sån enorm skillnad i approach till sitt författarskap. Och jag säger inte att det ena är bättre eller sämre. Jag bara konstaterar att det är stor skillnad på hur de tog sig an, hur de skrev. Och det är därför som jag känner att jämfört med de största världbyggarna, nu har jag inte läst de här, The Wheel of Time då, och så där, som tydligen också ska vara väldigt intrikat värld med över 3000 namngivna karaktärer och allt vad det är liksom. Men det är också en annan typ av världsbygge. Det har inte Rowling ägnat sig åt så mycket. Hon har skrivit 7 jättebra böcker som i sig själva är till 90% konsekventa. Så finns det alltid små saker som man går tillbaka till som egentligen gör att det inte skulle funka.
Precis, och det är liksom inte så himla konstigt tycker jag. Och när det inte är motsägelsefullt så är det egentligen ingenting som stör mig. För där är det ju helt... Alltså här, jag tycker det är helt rimligt att det kommer nya saker med varje ny bok, och under så lång tid som hon skrev på dessa så är det inte konstigt att hon kom på någonting nytt i 7:e boken som hon inte hade en tanke på i 1:a boken.
Nej.
Och visste kanske inte ens att det skulle bli en 7:e bok eventuellt, eller att det skulle släppas i alla fall en 7:e bok. Så länge det inte är rent inkonsekvent, att det verkligen det här, det här säger ju emot någonting. Det finns också på sina ställen, och där medger hon liksom att ojsan hoppsan,
ja.
Så här, här har jag liksom, jag har tabbat mig, varför kan man göra så här i 1:a boken men i 3:e så gick inte det.
Nej.
Eller något så, men är det inte regelrätta missar så stör det inte mig jättemycket.
Nej men jag kan läsa böckerna var och en för sig som en jättebra och spännande bok. Och det är jag helt fin med. Och jag sitter inte när jag läser 50 boken och tänker, ja, i 1:a boken händer detta och det motsäger sig.
Nej, precis.
Jag tänker inte på det, för att jag är involverad i historien. Det är det som är, och den håller från start till mål i princip hela vägen. Jag kan inte komma på någonting på rak arm som är liksom storyn om Harry och Voldemort och Harry och hans vänner direkt. Alltså, mer än i tonen av berättandet. 1:a boken är väldigt mycket en barnbok och 7:e boken är mycket mer av en vuxenbok.
Mm.
Men jag kan tycka det är något fint är att det är skrivet efter åldern som Harry är i nästan. Liksom. Det kan jag tycka är fascinerande och något som är väldigt, ett kul grepp. Liksom. Mm. Och det är jätteskickligt gjort.
Och tanken och att få det bra. Läsarna skulle kunna vara 1 år äldre när varje bok släpps, eller 2 år äldre, vad det nu kan vara, att man växer med böckerna och med Harry. Liksom.
Mm. Och det är något jättefint i det.
Mm.
Ja. Men vi måste också prata om... Draco Malfoy nämner i 1:a boken att varulvar skulle leva i skogen.
Ja.
Lever varulvar verkligen i skogen?
Nej, alltså det är också en sån här grej som... där tänker jag typ att Malfoy borde väl så här... Alltså han är uppvuxen i en, inte bara liksom i en liksom renblodig trollkarlsfamilj, utan också en som verkar vara lite, ja, eller verkar, de är väldigt insyltade i liksom svartkonster.
Minst sagt.
Så kan man ju säga. Jag tänker att Malfoy borde veta, nu var han visserligen bara 11 när han sa det, men han borde väl ändå ha koll på att varulvar är ju inget djur i den bemärkelsen. De är inte som testraler eller enhörningar så här, utan varulvar är ju snarare, det är en förbannelse som drabbar vanliga människor, så att säga.
Ja.
Alltså typ som en smitta kan man väl säga av ett varulvsbett liksom. Mm. Så att han säger att det skulle vara varulvar i skogen, tänker jag liksom så här, för det första, han borde vetat bättre. Och för det andra, vi vet ju bättre. Det är inte det. För att varulvarna är liksom inte ett gäng... ett gäng bitna människor som just vid fullmåne träffas där och sen springer de runt tillsammans och är helt jävla mångalna. Liksom.
Nej, precis.
Så funkar det ju inte.
Nej.
Så. Utan, men ja, så varulvar finns inte i skogen. Förutom den gången när Lupin löper amok där inne tillfälligt.
Nej, men, och jag kan verkligen tro att, att det är något som han skulle kunna säga, för att han har liksom... Ja, men han är 11 när han säger det. Och han har inte så här, jag kan tänka mig också att men han frågar inte sin pappa om sådana saker eller mamma som han tycker är det jobbigt, för att det kan vara lite pinsamt att fråga om när man är han liksom. Mm. Och han nu säger det ändå en stund när han är lite rädd och liksom, shit, ska jag behöva gå in där verkligen liksom.
Så, ja, där finns alla möjliga saker.
Han har fått för sig någon sån grej och aldrig riktigt vågat fråga någon. För att så här, de verkar inte heller vara nära vänner med Fenrir Greyback, liksom, som ju är väl varulven som är där liksom, i dödsätta gänget. Det är inte så att de är vänner. Han ses ju snarare som en lägre stående varelse i det sällskapet. Så att kanske snarare har det uppmuntrat att ja, men de lever bara i skuggar. Så att liksom,
ja, kanske det är möjligt.
Ja, men, att det inte är sant, men man kan ändå förstå att en 11-åring inte kan veta bättre.
Det är sant, det skulle kunna vara så. Men jag tycker ändå så här, jag tycker det skulle kunna vara lite konstigt. Lite i likhet med att Ron inte skulle veta hur sorteringshandling går till. Det är också en sån grej där man bara så här...
Ja, Fred, ja, det stör mig mer.
Ja, mycket mer, mig också. När Fred har lurat honom att du ska brottas med ett troll så får du komma in i Gryffindor typ. Alltså, så här, kom igen. Bara, hur kan detta aldrig ha kommit på tal hemma?
Nej, precis.
Du har typ 5 syskon som är äldre än dig som alla har gjort det här. Liksom.
Ja.
Så att, och plus att det verkar vara en viktig grej i familjen, vilket elevhem man hamnar i.
Mm.
Tänker att det borde kommit på tal.
Exakt.
Också en sån större grej. Ja. Har inget med magiska djur att göra, men lite samma som att Draco kanske borde känna till vad en varulv var för något. Men kanske inte, vem vet. Han var trots allt liten, och hans pappa var väl kanske inte den som berättade sagor och stories för
honom. Jag är glad att det är från honom vi hörde. Det är inte så att Rowling skriver själv som berättar rösten att i boken, eller i skogen lever de här. Utan det är en ung Malfoy som säger det, och honom kan man säga att nej, han hade fel, utan att det är några problem. Precis, det är som att hon kunde använda Dumbledore och Hermione, som så fort man vill ha ut en information som är rätt så ger man det till dem, så får de säga det. För de kan ha, Dumbledore kan allt och Hermione kan läsa i en bok. Spirit liksom.
Ja.
Ja.
Men det är väl de typ så här topp big 5 eller vad vi, hur många vi nu räknar upp.
Ja, 4 som finns som inte finns då.
Ja, men precis, exakt. Ja. Så. Och som vi på vid ett eller flera tillfällen träffar.
Mm. Och om vi slutligen då ska prata lite grann om, vi är ju skogen som du sa, nästan i varje bok händer något stort i skogen. Men och någonstans i första boken och i sista boken, det går ju att connecta det. För Harry tvingas ju in i skogen första gången när han har då fått kvarsittning, som är det svenska ordet. Vilket,
straffkommendering.
Straffkommendering är det de säger. Detention är väl det
engelska. Fantastiskt ord.
Ja, älskar det. Detention, om man säger Google Translate, blir ju kvarsittning. Men det är ju inte riktigt samma sak. Liksom.
Det är också, det är lite missvisande också. Detention i England, det behöver inte vara typ kvarsittning som vi hade här i skolan. Vi hade kvarsittning i mellanstadiet. När man hade kommit för sent 3 gånger på morgonen, då fick man en timmes kvarsittning.
Det är så konstigt.
På fredag eftermiddagen. Ja, jättemärkligt.
Ja.
Men detention i England kan vara, det kan vara kvarsittning, men det kan också vara någon typ av bestraffning. Att du får hjälpa vaktmästaren med det här eller det här. Du får, straffkommendering är typ en bättre översättning egentligen.
Ja.
Men det är också så jävla hårt. Straffkommendering, det är militärt.
Liksom. Ja, men kvarsittning är ett etablerat koncept i svenskan, men alla förstår vad man menar. Även, alltså så här, att det är någon straffkommendering låter men inte så som elever kan få.
Nej, precis. Har du haft kvarsittning någon gång?
Jag tror inte det. Jag vill minnas att på mellanstadiet pratades om det, hotades om det, men jag var rätt. Jag tror jag var också rätt duktig på att komma i tid. På högstadiet var det för sig värre, men jag kan inte minnas att jag blev kvar. Nej, jag
högstadiet kan... sket de väl i det också lite grann.
Ja, det kanske var så.
Våra lärare var sjukt blasé vad vi gjorde.
Ja. Ja, jag kan inte minnas att säga jag ska sitta kvar. Nej, det kan jag inte minnas.
Nej. Jag har fått det någon gång på mellanstadiet. Det gällde inte bara på morgonen, det gällde ju även att komma in i tid efter raster och så. Ah, när okay. Det ringde in. Var man då att man segade lite i korridoren eller att man råkade hänga kvar ute lite för länge. Fick man en prick i listan och hade man då 3 stycken när det blev fredag, då fick man sitta kvar en timme.
Ja, för mig känns det som att det här med prickarna i listan känns det som att de tog upp. Men jag har inget, jag har ju också du små som vi har pratat så många gånger. Jag minns ju typ ingenting från min barndom. Men, men jag har ingen minne av att de någonsin gjort det någonting med de här prickarna.
Tog upp det på utvecklingssamtalet.
Ja, typ. Värsta, jag hatade utvecklingssamtalen. Det var värsta jag visste.
Det var inte dugg utvecklande för mig.
Nej.
Det var utskällningssamtal alltid.
Det var kvarsittningssamtal.
Ja, där kom kvarsittningen, ja. En timme med sina föräldrar på kvällen i skolan. Ja. Fy fan.
Men i alla fall, de är Harry, Hermione, Neville och Malfoy är det som det är de och Hagrid och Fang. Det är de vi första gången får följa med in i skogen ordentligt och då får vi ju...
Sa du Hermione?
Ja.
Okej, förlåt jag sov.
Jag var väldigt noga med att inte nämna Ron för att Ron är ju inte med första gången.
Han ligger i sjukhuset.
Ja. För det som bara är filmfolk så är ju Ron med, men det är en fel...
Jag hoppas inte att vi har någon lyssnare som bara är
filmfolk. Jag tror att vi har någon som har bättre koll på filmen i alla fall. Det skulle inte få någon
mig. Ja, bättre koll möjligtvis, men kom igen nu, skärp er lite där ute.
Ja. Nej, men Ron är ju inte med, för han ligger som sagt på sjukhuset, eller sjukhus...
Flygeln.
Men Neville och Malfoy är med istället. Eller ja, Malfoy är med i filmen med. Men och där ser vi ju då, som vi pratade om, där äter ju... Voldemort får ju i sig enahörnings blod där.
Ja, äckligt. Ja, igen, det är Quirrell egentligen, men
men det är för att han ska
i Voldemorts
och hans vägnar
så att säga. Ja, precis.
Och att om vi då hoppar på 7:e boken så är det liksom Harry går in där med vett och vilja. Han använder stenen för att återuppväcka sina nära och kära päron och sådär.
Det börjar i skogen och slutar i skogen, kan man väl säga.
Ja, precis. Det finns, och just att det är liksom samma att Harry möter Voldemort första gången i skogen och sista gången han är i skogen, i alla fall i bokserien då liksom. Det är klart att Harry kan vara i skogen flera gånger senare i sitt liv, det får han vara hur mycket han vill, men i bokserien så ja, det är väldigt det finns en fin symmetri där.
Ja, fin vet jag inte, men...
Ja, men alltså storymässigt. Ja. Så här, okay, att man kopplar tillbaka till... Ja, okay. Sådär, liksom.
Tänkte det var inte roligt båda gångerna.
Nej, jag menar mer fin ur litterära konceptet.
Okay.
Ja, att man kopplar tillbaka till platser och att de faktiskt möttes där då och så möts de igen och Harry blir faktiskt dödad. Alltså så här, han kommer tillbaka, men och istället så är det ju att det vet ni ju, med hans egen, den lilla horrokruxet som har fastnat på Harry som dör istället.
Jag tycker
kort förklarat. Alltså,
den överlägset värsta scenen i skogen måste ju ändå vara med Aragog och spindlarna och Fordanglian.
Ja, det är ju bara vidrigt. Det är bara onödigt.
Det är så här, jag gillar spindlar generellt så som djur. Jag har inget emot spindlar, medan du då är väldigt spindelrädd. Min lilla syster är så här, för det har jag nog sagt någon gång också, hon är så här, alltså det måste man kunna säga, hon har spindelfobi.
Ja.
Hon blir hysterisk. Kan vara mitt och min mammas fel också. Vi skrämde henne ganska mycket med spindlar när hon var liten. Stackarn. Orosanmälan inkommande. Men,
hon är 30 nu.
Men ändå, aldrig för sent.
Ja.
Man kan orosanmäla vuxna också faktiskt.
Ja.
Ja. Men stackaren, hon är skiträdd för spindlar och jag tänker typ så här, för en sån som hon då, jag tänker att Ron är lite likadan, han blev också skrämd med spindlar när han var liten och eller en spindel i alla fall och är livrädd då. En sån händelse kommer man ju aldrig över.
Nej.
Det måste jag ha tänkt, den mardrömmen som jag, som sagt, jag är inte jätterädd för spindlar, men att bli jagad av typ så här life size människostora spindlar, hur många som helst, i en skog på natten.
Nej, men det är inte okej.
Fan. Det
är ju inte okej.
Det måste ju vara typ bland det värsta som kan hända. Det tror jag, på tal om våra tidigare avsnitt. Vi har ett avsnitt som heter Scary Potter.
Ja, just det.
Där vi har listat de typ läskigaste händelserna i bokserien. Jag är rätt säker på att denna ligger ganska högt där.
Ja. Jag minns ju aldrig vad vi gjort.
Jag tänker typ topp 3 någonstans. Ja, måste ni göra. Jag minns inte exakt. Men... Ja.
Nej, det är absolut. För det är verkligen en vidrig scen. Ja,
det är den och sen är det Inferi i 6:e boken och sen Godric's Hollow.
Ja, just det.
Det måste vara de tre som är de värsta. Alltså.
Ja,
shit, vilken skräck. Stackars Harry, att han inte är sjuk i huvudet egentligen.
Han är sjuk i huvudet. Med
det på, kommer behöva åratal av terapi för den stackaren.
Ja. Nej, men ja, den är vidrig. Och Umbridge-scenen i femte boken tycker jag också är jobbig. För det, hela uppbyggnaden ja, där är jobbig. Att det skiter sig för dem. Liksom.
Man är ju så jävla stressad, va? Ja. För att de måste iväg till ministeriet och sen så kommer hon och så haffar hon dem och sen så måste de ödsla tid på detta innan de väl kommer iväg. Har det ju gått halva boken? Alltså, ja, det hade gått mer än halva boken, men alltså, det har gått en halv bok bara på det, känns det som. Och Harry är liksom så här stressad, skitförbannad och bara liksom skriker och bara måste komma iväg typ. Och sen så...
Smart av Hermione att lura med henne in.
Inte jättesmart sen dock, för hon blev ju nästan lynchad själv. Men visst, absolut. Det var väl det enda de kunde göra.
Ja. Sen så har jag läst någon gång, det finns någonting lite ofräscht i det. Nej, jag kanske inte ska ta det för jag bottnar inte det. Ja, men någonting med en kvinna som blir bortrövad av kentaurer, att det finns lite symbolik för våldtäkt där i liksom. Men som sagt, jag bottnar inte riktigt i det här. Jag har läst något av det för många år sedan. Jag borde inse att jag borde ha tagit upp det här igen nu innan jag...
Jag som överkänslig på ämnet har aldrig tänkt det.
Nej, om man tänker så här, jag tänker inte det i den här boken för att det liksom är... Alltså, men det är lite som att jag tänker ju inte på goblins alltså i Gringotts som att det skulle vara en judekarikatyr, för att jag tänker så här, för mig är det bara, men det här är ju fantasy karaktär som är ju råkar vara bankväsendet. Men alltså, om man analyserar hur det är skrivet så finns det ju tydligen jättemånga kopplingar.
Ja, jag minns det, är just det har vi pratat om i vårt Gringotts avsnitt eller vårt Svartalf avsnitt. Ja, också hur Rowling har kritiserats över att svartalverna är
karikatyrer.
De påminner väldigt mycket om den typen av elaka stereotypa bilder liksom. Ja. Och jag minns att jag tänkte det när jag läste dem faktiskt, och då var jag inte så jävla gammal.
Nej, att, men du är svårt med också. Så att det...
så här, ja, men jag kommer ihåg, jag for ganska illa av det, för att jag var så här, jag växte lite delvis upp hos min farmor och farfar, och jag var väldigt så här nyfiken. Jag tyckte ju att det här med andra världskriget och förintelsen, det var ju för jävligt liksom.
Det är en officiell hållning för podden, att andra världskriget var för jävligt.
Ja, verkligen, förintelsen i synnerhet.
Ja, precis.
Ja, givetvis. Tycker nog de flesta rimliga människor. Men jag kommer ihåg, när jag var barn så tyckte jag liksom bara, shit vad horribelt, hur kan någonting sånt hända? Mm. Frågade man ju sig.
Ja, men när du var 10 kommer den här Om detta må vi berätta-boken också.
Ja,
kom
precis.
99-2000 där.
Ja, den var också fruktansvärd. Men så jag frågade ofta min farmor så här, för hon är trots allt född på 20-talet, hon är jättegammal, så hon levde ju då. Och jag frågade mycket av det här, och hon har visat så här bilder och så här gamla tidningar typ hur man gjorde typ reklam liksom nästan. Det var väldigt mycket så här propaganda mot judar just.
Mm.
Väldigt likt svartalverna, både hur de porträtteras i böckerna men också hur de ser ut i filmerna sen.
Aha.
Det är ganska så här, det är ganska otrevligt. Sen som vi har pratat om tidigare, jag tror absolut inte att detta är någon medveten beskrivning av Rowling.
Men det är ofräscht ändå.
Sen kan man känna att det kanske inte spelar någon roll, för att ta människor illa upp så men då räcker det för att det ska vara piss liksom. Och även detta, men det här har jag inte riktigt
reflekterat
över. Nej, men det kanske är något man borde läsa vidare lite i.
Ja,
jag tänker mer att liksom, hon uttrycker sig typ rasistiskt och då blir de förbannade och bollar iväg henne.
Ja.
Det är väl förhoppningsvis så det ska tolkas, tänker jag.
Ja, det är så jag tolkar det, men sen så läste jag något om det och sen så glömde jag bort det och sen så kom det. Men,
det är en rimlig liknelse såklart, när det är massa män som för bort en kvinna med våld liksom, givetvis.
Och menar, Dumbledore får ju, det får vi inte se i boken eller läsa i boken, men han får ju gå in och rädda henne. Det får vi bara höra att det har hänt sen liksom.
Ja, man undrar ju alltid vad kentaurerna gör med Umbridge, för jag tänkte så här att de skjuter henne med pilbåge, men hon överlevde ju.
Skjuter man det verkligen? Det här
nej, jag. Jag säger det. Det var så jag tänkte när jag läste det. Att liksom, vad ska de göra med henne då? De kan väl inte göra så mycket mer än att döda henne, tänkte jag.
Men nej, det gör de inte så lång tid.
Nej,
jag.
Så här, men det gör de ju inte.
Nej.
Utan hon klarar ju sig relativt liksom, fysiskt oskadd.
Hon är väl tyst efteråt beskrivet som? Eller?
Ja, men hon är i någon slags chock. Så. Ja, hon ligger i sjukhusflygen och typ stirrar upp i taket och är helt så här... Oh! Liksom. Men de har ju ingen magi på det sättet. De har inte kunnat ge henne någon förbannelse. Eller de använder inte trollstavar eller så vidare. Så jag tänkte liksom, jag tänkte väl att de skjuter väl henne, men det gjorde de inte. Så Ja, man undrar ju.
Nej, precis.
Vi har ju pratat om detta också, just i att Harry Potter-böckerna liksom kulminerar i en slags gigantiskt krig. Det är ju en väldigt, tack och lov eftersom det är barnböcker, men det är en väldigt avsaknad av liksom typ sexuellt våld och liknande, och en ganska stor avsaknad av typ sexuella inslag i böckerna överhuvudtaget, vilket i för sig är konstigt, för det handlar trots allt om tonåringar som blir vuxna. Men just den liknelsen är man ganska glad att man slapp läsa då, tänker jag.
Ja, men då är vi klara för idag, tror jag, va?
Ja, det är vi.
Den förbjudna skogen har vi gått igenom och vi är tillbaka. Vad sa du?
Jag börjar bli hes. Jag är inte van att sitta här vid micken längre.
Nej, vi får vänja upp oss igen med det. Ja. Vi kommer som sagt då inte kunna köra varannan vecka nu, för att det blir för mycket. Utan vi siktar på ett avsnitt i månaden. Vi siktar på den första att publicera då. Så har vi någonting att gå efter. Det tycker vi känns som en rimlig mängd just nu för oss. Och att vi är igången. Ni finns ju, ja, för er som inte lyssnat igenom hela katalogen. Det här är ju avsnitt 49. Det finns 48 avsnitt plus ett par specialavsnitt i det vanliga flödet att lyssna på. Det finns också 5 Patreon-avsnitt som vi är väldigt nöjda med.
Ja, ska vi tisa lite om att bli Patreon för oss? Nu när vi är tillbaka och allting, så känns det kanske som en värd investering i din fritid.
Mm.
Who knows?
Där har vi hittills då 5 avsnitt. De 2 senaste är ju där vi quizar varandra. Jag quizade dig och du quizade mig.
Ja, oh, gud.
Spoiler alert, det går bättre för Lisa.
Ja, men det var ändå ganska grov ångest oavsett ifall man var den som quizade eller blev quizad, kan jag säga.
Det var svårt. Jösses,
i himmelen. Ja, det var skitsvårt.
Ja, men de får man jättegärna tävla mot oss och tävla med oss och se hur ni klarar det helt enkelt.
Ja.
Sen har vi då 3 avsnitt. Det första om marodörerna.
Bästa avsnittet ever, tycker jag. Ja,
det andra är lite trökigare nästan, om Dursleys, lite trökigare ämne nästan.
Ja, men ändå, ganska intressant. De är intressanta att analysera.
Ja.
De där.
Och sen Mysteriedepartementet har vi också gjort ett Patreon-exklusivt avsnitt om. Och vi kommer komma med ett, vi ska inte säga exakt när, men vi har ett ämne som vi hållit på där ganska länge som ska till Patreon. Jag tror inte vi har sagt det någon gång, va? Så vi håller på det fortfarande då.
Precis, vi släppte quizavsnittet nu, men stackars Gustav fick svettas. Och kommer nog ett ganska, ganska trevligt Patreon-avsnitt för de flesta. Om en karaktär
nästa
som
år.
Många tycker mycket om, kan vi väl säga.
Nästa år kommer det.
Gud, det låter så länge till.
Ja, men det är i december nu.
Jag vet också vilken månad det är. Men
det blir bra det. Men som sagt, tack för idag. Vi hörs igen i början av januari.
Det gör vi.
Ni kan följa oss på sociala medier. Instagram förresten.
Ja, och hörni, vi vill ha förslag på ämnen. Vad ni vill att vi ska podda om.
Ja. Så kommer det. Skriv det i kommentarerna. Och så hörs vi igen om en månad.
Det gör vi.
Ha det så bra.
Hej då.